Jag ska dela något med dig som har följt oss genom hela detta virkeåre från förra sommar till nu. Och vi har snackat mycket, talat mycket om menigheten i Moskva, talat mycket om vad slags menighet tror vi att Gud vill att vi ska bygga. Och då har jag tror att Gud har gett oss en del grundläggande sanningar. Detta är vad vi sträcker oss efter. En slik menighet tror vi att Gud vill att vi ska bygga i Moskva. Och en slik menighet tror vi också idag att Gud ska byggas här i Uppdal. Och den första av de sanningarna som vi har samlat oss runt och som vi har tagit upp med många anledningar i löpet av det sista åldern 2014 och 2015, det är det Jesus talar om i Johannes 13 när han snackar om kärlighet. Att en menighet, vad är en menighet? En menighet är ett sted av Guds kärlighet. Visst är det något som människor ska märka när det kommer i närheten av en menighet, så är det Guds kärlighet. Och visst är det någonting som vi ska uppleva när vi är samman, så är det Guds kärlighet. Johannes evangelium 13 kapitel vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag dere. Dere ska älska varandra. Som jag har älskat dere skall också dere älska varandra. Av detta ska alla känna att dere är mina discipler om dere har kärlighet till varandra. Amen. Detta har de flesta av er läst många gånger i Bibeln, men idag så ber jag om att det ska bli nytt för dig som aldrig för det Jesus säger här och verkligheten av det han säger. Att detta är inte ord bara som vi ska brodera och hänga på väggen. Detta är vad menigheten är. Om det är någonting som ska beskriva verkligheten i en kristen menighet, så är det Jesus säger här i det 34 och det 35 kapitel. Och ja, vers ja. Amen. Amen. Jag är ju fortsatt lite språkförvirrad då. Det märker jag att det blir mer och mer i och med att vi lever ju i tre språk var eneste dag, engelsk, russisk och norsk. Och det var ju nästan lite lejligt då. Min äldste son Markus, han har sommarjobb uppe på Gorset. Så ska jag jobba där. Och så snackade jag med Hans Petter igår och han spurte, du säger mig snackar Markus norsk sånn. Så vi är en internationell familj, men Markus snackar norsk ja. Det gör han, det gör vi alla sammen förlöver, så den det går lite på stumpen ibland då. Med norsken så snackar vi norsk. Här i dessa två verserna så beskriver Jesus menigheten. Och låt han beskriva Uppdal kristna center för dig idag. Slik är, slik ser Jesus för sig menigheten. Detta är självklart inte det enaste bilden, men det är kanske det första bilden som vi bör börja med när vi ska snacka om vad en menighet är. Det är kanske det mest grundläggande av alla bilder vi kan ha av menigheten. Det är det Jesus säger här. Ett nytt bud ger jag dere. Dere ska älska varandra. Som jag har älskat dere skall också dere älska varandra. Och av detta, si av detta. Av detta ska de på utsidan känna att de är kristna om de har kärlek till varandra. Amen. Och så låt oss se lite på dessa orden. Och låt oss bruka detta, använda detta på menigheten här i Uppdal. Och tänka och drömma och önska att slik ska det bli. Slik är det självklart till en viss grad. Men uansett vilken menighet vi besöker så sträcker vi oss alltid efter det fullkomna. Vi sträcker oss alltid efter det fulla. Och det spelar ingen roll hur stark Guds kärlek är ibland oss här i Uppdal. Så finns det ett hav som vi kan be om, sträcka oss efter, önska och drömma om. Och allt Guds folk sa. Amen. För det första som Jesus sa här, han säger ett nytt bud ger jag dere. Och varför säger han det? Alltså är detta så nytt? Ja, på en måte så är det ju inte det. För detta är ett citat från Gamla testamentet. Du ska älska din näste som dig själv. Det står det om i Moseböckerna. Och allikevel så säger han ett nytt bud. Och det är ju för att nu kan Jesus lägga mycket mer kraft i detta än det någon gång har varit gjort tidigare. Och detta är för att detta är inte bara ett allmänt bud som vem som helst skulle kunna si, vilket som helst politiskt parti eller vilket som helst religion skulle kunna si, ja, vi ska älska varandra. Många fredsprisvinnare som inte är kristna som har sagt det, men han likväl säger ett nytt bud ger han, och det är för att detta är inte bara en mänsklig uppfordring, detta är Guds rike, det är en andlig realitet i det han säger. Den kärlek man snackar om kommer med den helige ond och kan bara finnas i ett människa som är frälst. Även om man självklart kan älska utan Gud, så kan man inte göra det Jesus snackar om här när han säger ett nytt bud ger han dere. För han talar om att nå ska Gud utösa den helige ond över menigheten, och Gud ska ge människan evne och älske slik Gud älsker själv. Han ska fylla disciplernas hjärta med den kärleken som kommer från himlen, så att de verkligen kan älska varandra slik Gud älsker. I Romarna det femte kapitel och det femte verset så egentligen gentar Paulus akkurat det samma med lite andra ord som Jesus sa. Romarna 5:5. Ska se här nu då. När han säger och hoppet gör inte till skamme, för Guds kärlek är utöst i våra hjärtan via den helige ande som är oss gitt. Och du som är en kristen, detta må du tro på. Detta är något annat än kärlek som finns i världen, som finns mellan människor, som finns mellan människor som gör goda ting. Allt det är väl och bra, men detta är något mer. Och detta är något som bara finns i menigheten, som bara kan finnas i den som är född på ny. För Guds kärlek är utöst i våra hjärtan via den helige ande som är oss gitt. Och därför är det så, om vi så går till apostelgärningen det andra kapitel, att när då Jesus vände tillbaka till fadern i himlen, och när menigheten blev född i Jerusalem, så fantes det någonting i världen som aldrig har funnits för. Uansett hur många snille människor som har levt för Jerusalemenigheten, så är detta något nytt. Det är någonting kvalitativt nytt. Guds menighet är i världen. Det står så här i Apostlagärningarna 2, från det 44 verset och vidare. Så står det: alla de troende hållt sig samman och hade allt fälles. Och läs nu detta och inte bli rädd och tänka, gode Gud, ska jag dela sparkonton min med alla andra i menigheten? Nej, inte tänk på det nu, okej? Bara läs det som står här. Slik var det i Jerusalem. Alla de troende hållt sig samman och hade allt fälles. De begynte att sälja egendelar och gods och delte ut till alla i menigheten eftersom en vär trängte det. Varje dag kom de trofast och med ett sinn samman i templet, och i hemmen bröt i brödet och hållt måltid med frid och hjärtets infall. De lovade Gud och var välsett av hela folket, och Herren la varje dag de som lät sig frälse till menigheten. Detta har aldrig skett förr. Aldrig någon gång i världen att människor på den måten har haft hjärtena vänt mot varandra. De sålde det de hade och de gav det till de andra menighetsmedlemmarna. De kom samman med hjärtets frid och enfold, spiste samman, hade nattvärd samman och priste Gud. Och resten av Jerusalem står och så på: vad är detta? Jo, detta är menigheten. Och nu kan du försöka överbevisa mig att detta skedde en gång och aldrig mer, men det tror inte jag på. Jag tror att slik kan det vara idag. Jag tror på väckelse idag. Jag tror på menigheter som är som en by på ett fjäll som inte kan skjules. Jag tror vi är världens lys och att det lyset kan skinna så starkt att alla ser det och blir attraherade av det. Amen, jag tror på det. Jag tror inte nödvändigtvis på att vi ska sälja allt vi har och dela med varandra. Det tror jag till en viss grad var speciellt för historien. Alltså snart kommer Jerusalem till att falla och all egendom kommer till att bli värdelös. Romerna kommer till att ödelägga hela byn. Så jag tror det har lite med det att göra. Men jag tror att hållningen till dessa människorna, måten de älskat menigheten och de andra troende på, jag tror vi kan ha det lika starkt och lika mycket i 2015. Om vi vill, om vi sträcker oss efter det. För Jesus sa ett nytt bud, sa han: ger jag er, dere skall älska varandra. Och hvis du ser med mig igen i Johannes 13, så sa han det, ett nytt bud. Och så det andra ordet, han snackade om att det var nytt. Och så det andra så säger han, ett bud ger jag dere. Och tänk på detta, varför säger han bud? Varför säger han inte uppfordring? När du läser Bibeln så stopp upp i verserna och så tänk över, ja, varför brukar han ett sånt uttryck? Vad menar han med det? För att han sa bud, och kärleken är ett bud. Till dig som är en kristen. Det är inte något du kan välja bort. Eller vi kan välja ett lavere standard än det, än det Bibeln säger. Och det är för att om det är bud så är det alltid. Alltså, för att vi, Jesus talade om det, han snackade om det. Alltså, till och med hedningarna sa han. Till och med alltså, de onde, de älskar sina egna till en viss grad. Alla är snille mot sin egen familj, mer eller mindre. Men alltså, det jag kallar det att göra, det är att alltid älska. Och alltid vara villig till att ge. Och det är detta som är menigheten. Att hos oss är det ett bud. Kärleken ska alltid vara där. Och den är icke avhängig av mitt humör. För att vi vill alltid ha de rätta omständigheterna då vi kan göra det goda. Att vi föler för att göra gott. Eller föler för att ge till menigheten. Eller att som sinställningen är sån, så vi kan göra något för andra. Men Bibeln sträcker sig oändligt mycket över detta. Det är ett bud. Jag kan göra gott också när jag inte har lust till att göra det. Jag kan älska när det inte är naturligt för mig. Slik var Kristus. Och slik vill han träna mig till att bli. Att kärleken blir inte bundet till mina upplevelser. Den blir inte bundet till mina känslor, men det blir en måte som jag lever på. Amen. Och därför så är det, jag ska snacka lite mer om det senare. Alltså att kärleken, den är aldrig imorgon. Kärleken är alltid nu. Den är dag här på möte. Nu när möte är slut, nu är det att detta ska ske i livet mitt. Slik ville Jesus att vi skulle tänka. Därför sa han att det är något nytt och det är ett bud. Det är något som är aktuellt här och nu i den situation jag befinner mig i. Och så fortsätter han och så snackar han då om standarden på kärleken. Han säger, som jag har älskat dere ska dere älska varandra. Och det Jesus säger med det är alltså att han lyfter då upp kärleken innan i menigheten till ett nivå. Det säger, slik jag har älskat ska dere älska. Och det kanske betyder för mig mer än något annat, att Jesus var alltid i minus hela sitt liv. Han gav alltid mer än det han fick. Slik levde han hela tiden. För att vi som människor, det som så ofta stoppar oss och verkligen följa Jesus, som ofta blir en måte att resonera på, som hindrar oss verkligen att bli alltså Guds människor, det är att vi följer att vi ger mer än vi får, och det skapar en slags liksom negativ resonans i oss. Men din skebne som en kristen är att du kommer alltid till att ge mer till människor än de ger till dig. Kommer försona sig med det. Gud kommer alltid att ge mer till dig än du ger till han. Men i våra relationer, i vårt dagliga liv, om vi nu snackar om menigheten, så är det så att jag har varit pastor i många år, och jag har mött så många människor. Jag möter dem hela tiden som snackar om liksom, ja, men jag gjorde så mycket och jag tjänte så mycket i menigheten, men vad gjorde menigheten för mig? Och jag hjälpte till så mycket och jag fick så lite tillbaka. Och jag förundras, ja, men är det inte detta som det är att vara en kristen? Är det inte mycket bättre att vara den som gav mer än du fick? Är det inte bättre att vara som Kristus, som gav allt och fick så lite tillbaka från människorna runt omkring oss? Är det inte detta som är ett stort liv? Att du kan se det du säger nu. Att jag var så snill mot Ingfrid och mot lill Therese. Jag var så snill mot Harald, och jag var så snill mot Egil, och de var inte lika snill mot mig. Hvis du forstår hva jeg mener. Ja, men det ikke det dette som et rikt liv, hvis det virkelig sånn? For det var slik Jesus sa at du skulle leve. Og han sa, som jeg elsker dere, skal dere elske hverandre. Som jeg betjente dere når dere fornekta meg, når dere tenkte mer på dere selv, som jeg alltid gav til dere, slik det å være en kristen. Og i stedet for å på en måte la seg påvirke av den tanken at jeg befinner meg i minuszonen, så skal jeg begynne å takke Gud for det. Ja, men det jo slik vi ønsker at det skal være. Gud, gjør meg til en giver. La meg be mer for andre enn de ber for meg. La meg invitere andre hjem oftere enn de inviterer meg. La meg kjøpe kaffe til andre etter møte oftere enn noen gjør det til meg. Og du begynner å følge Jesus. Slik levde han hele sitt liv. Amen. Amen. Og slik kjærligheten. Slik og den fornøyd med det. Den glad i det. Den lykkelig i det. For kjærligheten utgivende. Jesus han gav oss et eksempel for å følge. Og kjærligheten kan aldri oppleve at den i minus. Når ektepar som det skjer iblant skillelag og det blir opprivende skilsmisse, så hører man ofte det. Ja, men jeg gjorde så mye for henne liksom. Og jeg blablabla. Ja, men var det ikke slik livet skulle være? Var det ikke det du sa ja til når du ble viet? Og jeg gjorde så godt for han, og jeg liksom baka kake til han hele livet liksom. Han, ja, men var ikke Jesus slik? Klarer vi ikke det? Det fortsatt med meg? Ja. For slik er menigheten. Det det som skiller oss fra verden. Derfor menigheten annerledes. Vi og vi får bli glade og lykkelige. Selv om vi på et menneskelig liv føler at vi i minuszonen. At vi gir mer enn vi får. For til dette vi kalt. Og det det som til syvende og sist kommer til å forandre denne verden. Amen. Och då det sånn att när vi har läst detta här så detta prekte jag om i september, begynnelsen av september i fjorhöst som en öppning på året att nå ska vi bygga en slik menighet. Och så bad jag för mötet, Gud hjälp mig. Hur ska vi få detta till att bli praktisk. Hur ska vi få människor till att göra detta? För det slik att kärleken, den är inte bara en tanke, den är inte en känsla. Kärleken är handling. Kärleken är liv och den omsätts och den blir verklig när du och jag börjar och göra det vi inte har gjort för. När vi förändrar lite på livsstilen våres, vi förändrar lite på prioriteten våres, på vanorna våres, då det verkligen att ting börjar att ske runt omkring oss också. Och då upplevde jag att Gud gav mig 7 olika punkt som jag ska dela med er nu. För att det står i vers 35 så står det att av detta ska alla känna att dere är mina discipler om dere har kärlek till varandra. Med andra ord så är det sånt att kärleken är något som synes och den synes utanför menigheten. Eller är det inte det Jesus talar om? Det kan ju vara okej eller så, men det Jesus snackar om här, det synes. Och då hjälper det inte om jag liksom bli så varm och god när jag ser det och tänker på det. Det är väldigt härligt. Men det är också sånt att den menigheten som Jesus beskriver här, då finns ett liv innad i menigheten som är så starkt, som är så genomsyrat av Guds kärlek att människor på utsidan, de ser det och de ser detta är kristna människor. Detta är efterföljare av Jesus. De har någonting som också tilltrekker menigheten till Guds fällskap. Det heter det jag snackar om idag betyder så följelika att vi inte ska älska syndaren. Det är också preka om vet jag här i Uppdal säkert flera gånger, men samtidigt så måste du ta Jesus på ordet. Det han snackar om här, det har med menigheten att göra. Det ska älska varandra, säger han, och den kärleken ska vara synlig. Så hur blir det den? Och då har jag 7 punkt här. Och detta har jag på mina knär bett om. Så enkelt och så praktiskt som möjligt. Detta har vi tryckt upp i menigheten och vi har spridit det överallt. Var än du kommer så hänger detta på plakater. Och det finns i forskjellige material som vi har tryckt upp. Menighetsmedlemmarna har det bak på telefonen sin, i hvert fall om de är lydiga. Amen. som jag är. Och meningen är att vi ska läsa det varenda dag till vi börjar att förändra lite på livsstilen våres. Syv punkt. Vad betyder det att alla ska se? Tänk att han sa det. Alltså att alla ska känna det här mina discipler. Tänk att han sa det. Det var trosfyllt utsagn. Amen. Och då ska jag ta detta kort och rätt på sak. Sju punkter vad det är att älska i Guds menighet. Nummer en. Hils på någon. Det är på någon hela vägen här. Kärleken begynner i det små. Och det begynner väldigt ofta att uppdaga människor runt omkring dig. Att du aldrig kommer till menigheten eller för så vidt begynner en ny dag utan att den största intressen i livet ditt är människor. Och väldigt gärna nya människor. Det att hilsa på någon, det kan kanske virka väldigt vardagslig. Men hvis du hilsar på någon du inte känner så gott. När du uppsöker människor, inte bara för att säga hej till dem, men till att begynna och prata med dem. Väldigt ofta där begynner fällskapet. När jag undervisar om evangelisering plejer jag ofta att säga ingenting kan ske för du börjar att prata med andra människor. Det kan inte ske någonting då. Men när vi tänker så här att jag är, vem är här idag? Vem kan jag prata med? Vem kan jag hilsa på? Vem kan jag se någonting uppmuntrande till? Då är du allerede inne i flytzonen. Då tänker du som en kristen. För du tänker inte bara på dig själv. Du tänker inte bara på vad du ska få ut av möte eller få ut ett möte eller att du har dina runt omkring dig. Allerede du skannar rummet du är i. Du skanner menigheten, cellgruppen, mötet där du befinner dig. För om det är någon som du kan komma i kontakt med. Det går an att leva på den måten alltid. Varenaste gång, jag vet det Koran. Varenaste gång du kommer till menigheten så tänker du sånt. Och är det ett nytt människa där, självklart så är du den första som är där, trivlig, hilser. Vem är du? Vad gör du här? Så väldigt hygglig. Och jag köper till dig en kopp kaffe, om du vill ha det. Eller vad det kan vara. Amen. Slik är en kristen. Jesus, han var alltid sån. Jesus såg människor. Disciplerna såg dem inte. Han såg dem uppe i träna. Han såg dem vid tolvboden. Han snackade med dem. Jesus snackade säkert med hundrevis av människor som vi inte läser om i Bibeln. Men han var på den måten. Hans ögon var öppet. Han såg sig omkring. Ibland så kan vi komma till kyrka och vi ser ingen, vi ser den som är vid sidan, så kommer vi och så går vi hem. Men slik är inte menigheten. Hils på någon. Amen. Någon som du kommer som du möter och med hänsikt på att vara en välsignelse för dem. En förrättningsman i menigheten vår, han var på en McDonald's restaurang i Moskva och satt och spiste och så gick det en ung gutt där och så tiggde pengar då för att av dem som satt där och så sa han, så kom han den här förrättningsmannen i menigheten och så sa han där, jag sätter ner sån, ja du får inte några pengar av mig men du är sulten, ja sen ska jag köpa hamburgare till dig, så hej sen jag heter Igor och sitter på där, vet du, så började man prata samman och så köpte han mat till han och började prata med han och så blev han känd och så inviterat han att komma och jobba i firma sitt. Han fick jobb där, han blev frälst och kom in i menigheten. Är inte det en härlig historia? Är inte det en härlig historia? Ja, men alltså en man som sitter och spiser och så har lite öppna ögon. Självklart slutar det inte alltid sån, men samtidigt är alltså hvis inte vi är upptatt av människor runt omkring oss så sker det heller ingenting. För att det andra punkten på listan våres, tack någon, har egentligen lite med det samma att göra. I första Thessalonikerbrevet, det femte kapitel, det må bli gärna visst det första Thessalonikerne. Första Tess 5 och i vers 18 så står det: tack för allt, för detta är Guds vilje för dere i Kristus Jesus. Tack för allt. Vi kristne ska vara de mest tacknämliga människan på denna jorden. Och vi ska lära oss att se ting som vi kan vara tacknämliga för och uttrycka det. Problemet ofta är att alltså, vi är tacknämliga men vi säger det så lite. Men hvis vi kommer till menigheten och alltid tackar varandra, alltid tackar de som är med och betjener, de som hjälper till och de som på något mått gör någonting här, så skapar vi en atmosfär som fyller det här stället. Tacknämlighet har med Guds närvaro att göra. För varför säger du tack för allt? För detta är Guds vilje för dere i Kristus Jesus. När Gud tänker på menigheten, slik är hans vilje. Att menigheten alltid är tacknämlig. Att vi att tack Gud för Uppdrag Kristna Center. Säg tack Gud för Uppdrag Kristna Center. Alltså, är du klar med det du har här? Alltså, vem har ett slikt lokale? Ja, men, och vem har en slik pianist som vi har? Ja, men ingen har en slik pianist nästan i hela världen, inte sant? Och slik är det vi kristna är. Det är så lätt att tänka på det som är negativt. Det är så lätt att prata om det. Och det finns ting som vi självklart måste prata om i menigheten. Men vi är tacknämliga människor. Och vi uttrycker tacknämlighet till Gud och till varandra. Och i romerna, eller första Timoteusbrevet, det andra kapitlet. Så säger Paulus något som vi har hamrat på i Moskva i löpet av vintern här också. Första Timoteus 2, så säger han i vers 1. Framför alla ting förmanar jag därför att det blir gjort bönner, påkallelser, förbönder och tack för alla människor, för konger och för alla som är i hög ställning. Och det här är vers som vi ofta läser på bönemöter. Att vi ska be för överheten och vi ska be för alla människor. Men har du verkligen lagt märke till att det står framför alla till förmaning därför att det blir gjort bönner, påkallelse, förbönner och tack för alla människor. Tack för alla människor står det. Det står inte bara att du ska be för dem. Det står att du ska tacka Gud för dem. Att du, när du ber, så ska du tänka på människor och tacka Gud för dem. För pastorn in, för lovsångsledaren, för menighetsmedlemmar, för cellgudsledare. För jag tror att en av orsakerna till att det står i Bibeln är att människor måste bli levande för oss. De måste komma liksom in i systemen hit, och det gör de när du tackar Gud för dem. För ibland så kan det vara så att vi tar varandra så för gitt. Mänskligt dyktiga, härliga bröder och systrar som är runt omkring oss. Och det kan bli så vardagsligt. Men när du tackar Gud för dem så blir det inte det. När du böjer dig och du lukkar ögonen och säger tack Gud för han. Tack Gud för henne. Tack Gud. Då känner du också hur glad du blir i dessa människorna. Amen. Slik offer i Bibeln att vi ska leva, för att vi kan bli så tomme och födelseskalle, och vi kan bli så gott vant med menigheten att det blir helt trist och söndag morgon och ingen entusiasm, ingen glädje att jag ska till menigheten och Morten och Morgan och Anne Marit och Petter. Amen. Det ska fortsatt vara den största glädje i löpet av en uke att du och jag kommer hit på söndag morgon. Ingenting är bättre än det. Amen. Det är höjdpunkten. Det är Guds tjänst i menigheten. Vi är här för att, som Anne Marit sa, för att prisa Gud. Vi är här, som Gerd Morten sa, för att dela Guds ord samman. Och Guds ord är alltid mäktigt till att förändra mig hela min liv, hvis jag är villig till att ta emot den. Amen. För att det, alltså, tacknämlighet gör något med dig. Om du lägger märke till det, hvis du läser Paulus brev, så nästan vart eneste brev så skriver Paulus: jag tackar Gud för dere romare. Jag tackar Gud var gång jag ber för dere. Jag tackar Gud var gång jag tänker på dere. Han säger till Timoteus: jag tackar Gud för dig dag och natt. Och hur tror du Paulus blev när han vet att tacka Gud för dem, tacka Gud för menigheten där, och jag tackar Gud. Alltså, det måste ha fyllt livet hans med kärlek till dessa människorna. Tack Gud för alla människor, skrev han här till Timoteus. Och tacknämlighet självklart gjorde ju något med de som hörte på också. För att kan tänka dig att få brev då från denna aposteln. Så jag tackar Gud för dere varje gång jag tänker på dere. Åh, är det sant? Åh, han tackar Gud för oss. Wow! Och slik är tacknämlighet. När du och jag lär oss och gör det vi har gjort för, oftare tacka varandra, så sår vi Guds liv. Skrev han här till Timoteus. Och tacknämlighet självklart gjorde ju något med de som hörte på också. För att kan du tänka dig att få brev då från denna aposteln. Så jag tackar Gud för dere varje. Ja, det gör det, ja. Kommer du klaga till mig? Ja, det får de självklart göra och må de göra också. Och då har vi en pastor, han en amerikaner faktiskt, som hade en liten menighet i Moskva och upplevde att de på något sätt var i en blindväg och vuxit inte och visste inte helt vad de skulle göra med arbete och så började folk att gå till menighet gå på möter hos oss och istället då för att kriga med oss så kom han och sa man ska flytta i hela menigheten vår så blir en del av livets ord i Moskva. Och vi pratade samman och bestämde att vi skulle göra sånt så hela menigheten gick hos oss och han blev där distriktspastorer och har där möter med sin flock där och de är en del av oss. Och han sa man såg frikes längst. Jag måste snacka med dig, man såg sa han. Jag har en viktig ting jag måste prata med dig. Ja, okej, okay, det förstår jag gott. Så då avtalade vi tid på kontoret mitt och så kom han och pratade med mig och sa ja, man såg du känner att efter att vi blev med hos er så menigheten är väldigt glad och alla är väldigt tacknämliga för det och jag förstår att han håller på att varma upp nu, inte sant? Liksom man gör höfligt för han kommer då till poängen, det som idag inte är bra. Och så sa vi gick och alla är så glada och menigheten har börjat växa. Det har inte gjort någon gång för på den måten och vi växer och blir fler och fler och det kommer fler och fler i cellgrupperna och det är så väldigt härligt att vara på pastorsmötena men nej, varje gång så blir jag så uppbyggd och det är bara fantastiskt, jag är så glad för att få vara med. Ja, okej, okay, vara med Livets ord, det där är det bästa vi har gjort. Och så var han färdig. Alltså, jag har inte något mer. Nej. Var det bara det du säger? Ja, ja, allt är helt topp, sant? Det var nästan så jag kyssade han alltså. Muah! Så jag tänkte wow. Och när han gick var hela kontoret mitt fullt av liv. För slik är tacknämlighet. Amen. Gick en uppvärmning till problemet. Bara tack. Det är så härligt att vara här. Amen. Och det skapar liv. Hils på någon. Tack någon. Nummer tre, jag ska köpa mig lite här nu. Ring någon. De flesta av oss har telefoner sånt som det här. Och vet du vad detta är? Detta är en Guds gave till din och min generation. Det kan ödelägga livet ditt, men det kan också rädda så många människor. Det här gör att jag när som helst kan komma i kontakt med dig om jag vill. Detta gör att jag var eneste dag om jag vill kunna ta upp den här dingsen och så kan jag tänka på, är det någon jag kan ringa till? Skriva en sms till? Skriva någon på Facebook till? Kontakta bara för att välsigna det människa? För det är det kärleken gör. Kärleken den tänker inte bara, den handlar. Och vi har hållit på med det här i Moskva och tränat varandra till det. Så, om du har någon minuter, ta telefonen och så tänk, finns det någon som behöver en uppmuntring? Finns det någon jag inte har sett i menigheten på länge? Jag satt i bilen min i Moskva en gång i en trafikkork och så var det inte mycket som skedde. Så tog jag upp telefonen så började jag tänka, jaha, vem är det jag inte har sett på länge? Så kom jag på en familj som var väldigt aktiv i menigheten för länge sedan, men jag har inte sett dem på år och dag. Och så fant jag telefonnumret och ringte och det var en dam som svarade, hallå, hej, det är Mats Ola. Så jag, Mats Ola, sa jag. Ja, hej, sa jag. Ja, det var så. Inte bara, den handlar. Och vi har hållit på med det här i Moskva och tränat varandra till det. Så, om du har någon minuter, ta till honom och beklaga, men till söndagen så kommer vi, sa jag. Söndagen kommer hela familjen. Ja, och, ja, det ska bli fint att se det. Ja, det, sa jag. Nästa söndag så kom de. Och det var flera år sedan och de kommer fortsatt varenda söndag. En telefonsamtal. 4,5 minut. Och en familj är tillbaka i menigheten. Amen. Så kan det vara. Och det är självklart inte alltid sånt. Men jag har vittnesbud på människor som säger Mats Ola, och tack du ringte akkurat när du ville. Och tack, tänk att du ringte akkurat nu. Timmen var så vanskelig. Tack för uppmuntringen. Och det är inte vanskeligt. Det kan bli en livsstil för oss. Och tänka så. Amen. Amen. Och tro verkligen att Helligånd, du hjälper mig. Du kan visa mig ett ansikt. Du kan visa mig någon. Du kan till att kontakta någon på en eller annan måte. Och det är när vi då inte utsätter det till imorgon, men när vi gör det här och nu, när jag tänker på det, då är det vi börjar att förändra världen. Amen. Så hils på någon. Tack någon. Ring till någon. Nummer 4. Invitera någon. Öppna Lukas det 14 kapitel. Läs, om du läser Bibeln så ser du, kan inte la vara och märke och nå när jag tänker på det, då är det vi börjar och förändra världen. Amen. I Jesu liv. Han var hemma hos människor och besökte dem. Han gick runt omkring, så det var ju inte så folk hem till sig. Så han inviterade sig själv hem till andra. Hem till Matteus. Och huset var fyllt av syndare och tollare som flocktes runt han. Han bar sig själv hem till Zacchaeus. I Bibeln så ser du, kan inte la vara och märka det, hur mycket som skedde när man var hos besök hos varandra. Kan du se det på besök hos någon, det är gott att invitera människor hem. Amen. Och i Lukas 14 så sa Jesus något som är en stor utfordring till alla kristna, till alla tider och för oss också. Lukas 14, det 12:e verset. Så sa Jesus. Han sa också till ham som hade inbjudit ham: när du gör gästebud till middag eller kvälls, ska du inte be vänner och bröder och släktingar eller rike naboer, för då vill de be dig igen och du ska få gengäld. Men när du gör gästebud och inbjud fattige, vanföre, lamme, blinde, då ska du vara salig, för jag har inte något att ge dig igen, men du ska få det igen i det rättfärdiges uppståndelse. Amen. Och vad säger Jesus? Han säger: tänk på gästfrihet som ett medel till att bygga Guds rike. Tänk, vem kan invitera hem? Icke för att det är hyggligt först och främst. Icke för att jag önskar det, men för jag vill välsigna någon. Och du börjar plötsligt uppföra dig som en kristen. För slik gör kristna människor. Amen. De sitter hemma och snackar om: vad kan vi bruka huset vårt, lägenheten vår till? Vem tränger en uppmuntring? Vem känt med och kanske kunde dela något med Guds rike till dem? Vem i menigheten tränger mer vänner? Han inviterar hem. Icke för att det är hyggligt först och främst. Icke för att jag önskar det. Jesus menar ju självklart icke att du inte ska ha kontakt med dina släktingar och de som du vanligtvis träffas. Tror jag inte helt att det Jesus snackar om. Men han snackar om hållningen, om att du tänker. För slik tänker världen. Världen, de stopper efter vers 12. De ber igen, alltså vänner och bröder, släktingar och rika naboer. Men så kommer det kristna aspekter. Och det är alltså de fattiga, de vanföre, de lamme, de blinde. Med andra ord, de som tränger dig. Amen. Slik bygger vi menighet och slik älskar vi varandra, slik Kristus älskat oss. Amen. Hils på någon, tack någon, ring till någon, inviter någon. Nummer 5, hjälp någon. Det finns människor i menigheten som tränger hjälp på forskjellige måter. Det kan vara väldigt praktiska ting, men det kan ofta vara att vi går igenom vanskliga tider. Det spelar ingen roll hur gott och tryggt det kan vara i samfunnet runt omkring oss. Livet kan vara väldigt, väldigt vanskligt hur än du lever i världen. Och ibland är det så att du vet att människor har det ont. Du vet att människor tränger hjälp. Och var då den första till att tillbe hjälp. Var den första till att komma. Var den första till att säga att alltså, du kan regna med mig. Ibland så är det, kan vara väldigt tragiska situationer i en stor menighet som i Moskva. Så är det klart att när du har flera tusen människor så blir tragedier också något som sker. Du konfronteras med förhållsvis ofta, man säger helt hjälpeslös, men du är inte hjälpeslös. Alltså, du tränger bara att möta upp. Du tränger bara att vara där. Du tränger bara att säga. Vad är den första till att säga att alltså, du kan regna med mig? Ibland så är det 25. Har du hört Jesus sikkert med höj stämme fortälla dem om den sodomen? Så blir tragedier också något som sker. Du konfronteras med förhållsvis ofta. Och ibland så känner man sig helt hjälpeslös. Men du är. Jag var syk där du besökte mig. Och så vidare. Det har hört Jesus säga detta. Och där har hört han också säga till de som icke kom in och dricka: jag var syk, du kom icke till mig. Jag var med höj stämme fortälla dem om den stora domen. Och hör han säga: jag var tørste menigheten slik den var. De solgte det de hadde, og de delte med hverandre. De var sammen hele tiden, og de spiste sammen hjertets fryd og enfold. Det var en omsorg om hverandre av en annen verden. Fordi de visste at dette viktig. De visste at jeg kan ikke dele min kristne tro, separere den fra mitt forhold til Guds folk. Jeg vet at Jesus identifiserer sig med de andre kristne, og speciellt med den kristne som har det vondt. Speciellt med den som er tørst, sultet. Den første menigheten slik den var. De solgte det de hadde, og de delte med hverandre. De var sammen hele tiden, og de spiste sammen. Jeg identifiserer Kristus seg med. Og om jeg må være en kristen, så må jeg si, ja, men la meg gjøre noe for deg. La meg forsøke å hjelpe deg på en eller annen måte. Og vi blir, da blir vi etterfølgere av Jesus. Amen. Da blir vi ikke bare i følelse, men i handling slike kristne som han har kalt oss til å være. Derfor, tenk på hvem du kan hjelpe. Hils på noen. Takk noen. Ring til noen. Inviter noen. Hjelp noen. Og nummer 6, tilgi noen. Jeg skal ikke ta tid med å lese så mye hva Bibelen taler om tilgivelse. Men jeg tror de fleste her godt kjent med Bibelens bud. Tilgi meg mine synder, slik tilgi oss våre synder, slik vi tilgir våre skyldnere. I et fellesskap som oss blir det alltid konflikter. Det blir det. Altså jeg har 4 barn, jeg har bare 4 barn. Men det er tilgi noen. Jeg skal ikke ta tid med å lese så mye hva Bibelen taler om tilgi på hverandre. Vi taler om tilgivelse. Men jeg tror de fleste her godt kjent med Bibelens bud. Tilgi meg mine synder. Om du vil bygge en menighet som lyser i verden, så tilgi tidlig. Takk Gud for at om noen har fornærmet deg, eller om du kjenner liksom en anklagelse mot noen, ja, men takk Gud at du kan tilgi. Fordi det kommer til å skape rom for tilgivelse i ditt eget liv. Du kommer til å behøve mye tilgivelse, min venn, i årene som kommer. Tro meg. Du kommer til å trenge mye tilgivelse. Så tilgi. Tilgi av hjerte. Utslett skyld som andre har mot deg. Når det er kamp, når du kjenner liksom at du har noe imot noen, la kjærligheten vinne den kampen. Vær en kristen. La kjærligheten dekke mange synder, slik det står i 1. Peters brev, det 4. kapitel. La kjærligheten dekke mange synder, og bare legg deg bak deg, og du skal se at Gud kommer til å velsigne deg. Amen. For djevelen, han søker alltid å dele. Alltid. Mann fra hustru, foreldre fra barn. Vän fra vän innan i menigheten. Han tänker alltid sånt, men Helligånden bringer alltid sammen. Helligånden försoner, tillgi, försoning, upprättelse. Slik vinner kärleken och slik vinner Guds rike. Amen. Så hils på någon, tack någon. Ring till någon, inviter någon, hjälp någon, tillgi någon. Alla du kan. Och det sista nummer 7, be för någon. Ibland så är det kanske det eneste du kan göra. Men ha en lista av mennesker som du ber for. La ikke bønnelivet bare. Lille Therese, hvis du kan komme her, Bjørn. Hvis du kan la bønnelivet ditt ikke bare være helt generelt. Ja, Gud velsigne verden. Og Oppdal. Amen. Noen. Ring til noen. Inviter noen. Hjelp noen. Tilgi noen. Alle du kan. Og det siste noen. Djevelen har krevet å sikte, vad säger man på norsk? Sikte dere som vet det. Ja, sikte dere som vet det. Som vet dere. Ja, sikte dere som vet. Ikke bare for alle, og han ber for deg når du er i vanskelige situasjoner. Når du ber for mennesker, så skjer det noe med det. Når du ber for lederne i menigheten. Når du ber for de som er i selv, skjer noenting i menigheten. Guds kjærlighet kommer til å begynne å strømme. Peter Simon, djevelen har krevet å sikte, hva sier man på norsk? Sikte dere som vet det ene og andre, og kan ikke unngå at du ser flere trafikkulykker på veien, og så kjenner jeg bare Guds kjærlighet til de menneskene som har hamnat i olycka. Och när jag ber för dem när jag kör så tänker jag ibland sånt, kanske jag är den eneste som ber för dem. Kanske du inte är kristna, kanske du har någon kristna vänner, kristna familj. Men jag ber. I alla fall en kort stund så lyftes de upp föran Guds trone. Och så be Matsola. Be varenda gång du ser något sånt. För det är inte säkert att det är någon annan som ber. Och slik ska vi kristna vara. Bön är livsnerven i menigheten. Bön är floden av liv som håller oss levande och som får Gud till att fortsätta och utösa av sin helige ande sitt liv, sin legedom. Så be för varandra. Be för menigheten. Be för konkreta människor i menigheten. Och du ska se att Guds kärlek kommer att fylla dig när du gör det också. Så det är dessa sju tingene som man kan säkert finna 50 andra måter också. Men detta har vi tryckt upp och vi har snackat om det genom ett helt år. Låt oss inte bara läsa i Bibeln. Älsk varandra som jag älskat er. Men låt oss inte försöka förändra något i livet vårt. Som jag sa, när jag börjar göra det jag har gjort tidigare, då kan verkligheten, kärleken också få större rum i livet mitt. För att det är bara slik att i menigheten så finns det ingen annan motiv. Det finns ingen annan grundvoll för allt det vi gör och alla våra handlingar som kan ersätta Guds kärlek. Är grundvollen. Jag läste en gång en safari. Det var engelsmän. Safari i Afrika, man kunde ju ut och se på vilda djur och då körde de in med en missionsstation också. Och där satt det då en missionär som vaskade sårene till en spedalsk som motiv. Det finns ingen annan grundvoll för allt det vi gör och alla våra handlingar. En turist som stod och så på det här och som sa, detta hade inte jag gjort för all världens pengar. Och då lyfte missionären ansikte och sa, det hade inte jag heller. Ut och se på vilda djur och då körde de in med en missionsstation också. Och där satt det då en missionär. Han förändrat mig med sin kärlek. Att han älskat mig. Att han tillgav mig. Att han tog mig in. Att han var så god mot mig. Detta är utgångspunkten för mitt liv när jag träffar er. Och Gud har kallt mig. Jesus sa, jag ger ett nytt bud, Matsola. Ja, men älskar jag det nytt? Ja, det är nytt i den här sammanhanget, är nytt. För det har aldrig varit på den måten här. Ett bud som kommer med min ond, med Guds rike. Du ska älska de andra i menigheten. Hedningen också, men de andra slik jag älskar dig. Ja, hur gör jag det? Ja, du hilser på någon. Du letar alltid efter människor och kommer i kontakt med någon. Du tackar någon, du uttrycker tacknämlighet så ofta du kan till människorna runt omkring dig. Du ringer någon, tänk på vem tänker runt omkring dig. Du ringer någon, du öppnar hemmet och du tänker på vem kan jag besöka eller vem kan jag by in för att bygga Guds rike. Rike. Andra i menigheten. Hedningen också, men de andra slik jag älskar någon. Sju måter. Så vi kan bygga menigheten på. Och då blir det kanske slik att de på utsidan kommer till att se hur de älskar varandra. De må vara kristna. Och Guds folk sa amen. Ska vi ta stå på allesammans?